Måns, som han är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet. Och han har hållit på med sådana här frågor. Och han har också varit vid Center for Study of African Economies i Oxford. Och har, som jag sa tidigare, lite mer makroinriktning på de här frågorna.
Okej, tack så mycket. Och tack också till Kjetil för en alldeles utmärkt rapport. Som jag kan rekommendera varmt. Läser man den här så kommer man lära sig väldigt mycket om entreprenörskap i Afrika. Så, och ni som har läst rapporten vet ju att det här är en väldigt detaljrik rapport. Och fokus är ju naturligtvis på entreprenörskap och framförallt på små företag. Så vad jag tänkte göra är att kanske ta ett steg tillbaka och reflektera på, ja, om det nu är så att man skulle välja att fokusera stöd, bistånd på små företag, mikroföretag. Vad är det då man väljer bort? Det är ju ändå så att resurser är begränsade. Och hur ser den sektorn ut då med lite större företag? Om man jämför dem med de lite mindre företag. Så att det här blir verkligen en sån här Reader's Digest-version av ett paper som jag har skrivit med John Page från Brookings. Och titeln finns där. Så att jag tänkte att jag skulle börja med att titta på produktivitet. Produktivitetsskillnader mellan små och stora företag. Det låter jättetråkigt. Men produktivitet i min värld är väldigt viktigt av flera skäl. För det första så är det en källa till lönsamhet och tillväxt för företag. Däremot alltså skapar det nya jobb. För det andra så ger det utrymme för högre löner. Och för det tredje så ökar det sannolikheten att företag lever vidare. Det vill säga det skapar trygga anställningar. Och sen kan man väl säga rent allmänt när vi jämför små och stora företag i Afrika att det är väldigt stora skillnader. Här ska vi titta på, det här är liksom, det visar skillnader i medelproduktivitet mellan små företag här nere. Då. Det här är ett företag med 5 anställda. Det här är ett företag då med 300 anställda. Bakom det här ligger tusentals observationer på företag i Afrika, 9 afrikanska länder. Så att det här är naturligtvis bara ett slags genomsnitt. Men vad vi ser här det är ju att det är stor skillnad. Alltså det här är ett index. Så går du, jämför ett företag som har 200 anställda med ett företag med 5 anställda så ser du att det större företaget är 3,5 gånger så produktivt som det mindre företaget. Tittar du på löner så är det också väldigt stora skillnader. Här kan vi jämföra då, återigen, vi har ett index här. Normaliserat då till 100 för ett företag med 5 anställda. Tittar vi då jämför då med ett företag som har kanske 150 anställda så ser vi att lönerna i genomsnitt är dubbelt så höga. Om vi tittar på löneutveckling mellan små och stora företag. Det här kommer från ett av länderna som vi studerar, nämligen Etiopien. Så här får vi hålla tunga rätt i mun och se vad det är vi tittar på. Så här har vi ett mått på lön, normaliserat så att vi har ett index på 100. För ett företag som startar här borta med 10 anställda. Så 0 här på den här horisontella axeln, det är när företaget föds. Och så följer vi löneutvecklingen över tid. Så vi kan följa dem då upp till 8 år. Och vad vi ser då det är att det här gapet som finns när vi jämför då lön mellan små och stora företag, det liksom stängs aldrig. Utan det är konstant. Det lilla företaget kommer aldrig kapp det större företaget. Och det här är intressant för att det här har ju då, det finns ju en beröring här med diskussionen om bra och mindre bra jobb då. Så att det är klart att om man som anställd ställer sig frågan, vad vill jag helst vara någonstans? Vill jag vara i ett litet företag där lönerna är låga och där chanserna att företaget överlever är små? Eller vill jag vara i ett företag där lönerna är högre och chanserna att överleva är större? Ja, kanske det är bättre att vara i lite större företaget då. Så vad man kan göra, det finns en stor litteratur på det här när man tittar just på, man tar en ögonblicksbild och jämför stora och små företag. Men det är naturligtvis så, det här pratar ju Kjetil om i rapporten också. Det skulle ju kunna vara som så att de små företagen, det är början på någonting. Att de växer och så småningom utväxlas och blir då större, moderna företag som genererar mer stabila jobb. Det vet vi väldigt lite om egentligen, alltså hur dynamiken ser ut för företag i Afrika. Men vi har ett bra datasätt och det är från Etiopien där vi kan följa enskilda företag över en 15-årsperiod. Så då har vi tittat lite grann på företagsdynamik då för det här landet. Och det här är tillverkningsföretag. Och tidsperioden här, det är de senaste 15 åren kan man säga. Det är också intressant för Etiopien just har ju vuxit väldigt snabbt under den här tidsperioden. Så att man borde kunna förvänta sig att det hände väldigt mycket på företagssidan. Och vad vi börjar med att göra det är att titta på de här stora företagen som finns idag då. Hur har de uppstått? Hur har liksom vägen dit varit? Så det här är liksom, det här är verkligen data. Det här är företag. Här borta har vi antal anställda. Det här är logaritmisk form så att jag ska trycka ihop det lite grann. Men här har vi då till exempel ett företag idag som har 55 anställda. Och så titta tillbaka i liksom backspegeln. Var det så att de här företagen var små från början och liksom växte och blev stora? Så backa bandet. Så här. Så där ser det ut. Så är det rätt så platt. De flesta av de här företagen som är stora 8 år då efter det att de startade stora. Det finns såna här success stories. Här har vi ett företag då som började med 5 anställda som växte och blev väldigt stort. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Om vi tittar om vi är på tvärtom då. Så Chettys rapport pratar ju mycket om training och microfinance. Och i bakhuvudet här finns ju en tanke om att vi ska liksom få igång fler småföretag. Att vi ska starta småföretag. Så då börjar vi med att titta på ett urval av små företag som startar här. Och de är mellan 3 och kanske 10 anställda. Och ser hur det går för dem. Och vissa går det väldigt bra för. Så här. Kanske gick lite för fort där. På 8 år då, det här är verkligen the success story. Så att de växer från mellan 3 och 7 anställda då till kanske mellan 20 och 50 anställda. Med afrikanska mått mätt så är det här hyfsat stora företag. Men det är klart att det vanliga är väl inte riktigt att det går så där. Det är också en stor risk, en stor sannolikhet att de här företagen som startar i liten skala inte finns kvar några år senare. Att de dör sådär. Så det finns olika mönster i dynamiken. Så det här är hur hela etiopiska företagssektorn ser ut. Så min medförfattare säger att det där ser ut som modern konst. Jag vet inte vad ni tycker om det. Men det är väldigt komplext i alla fall. Det här är rätt så intressant. Vi tittar lite närmare på hur just det här med om arbetstillfällen är hyfsat säkra eller inte. Det vill säga om företagen finns kvar. Så återigen, vi har start här i tidpunkten när företaget går in på marknaden. Och sen så här på den här axeln så har vi sannolikhet att företaget dör nästa år då, eller det året som graferna indikerar här. Så att, och sen så skiljer vi här mellan olika typer av företag. Så här det här blåa företaget, det är ett företag som går in väldigt litet då, med 10 anställda. Och sen har vi företag, det röda företaget går in med 30 anställda. Det gröna företaget med 90 anställda och det orangea företaget startar stort då med 270 anställda. Och vad som är intressant, och det här är tid igen då, hur går det över tid? Så vad som är intressant är att risken att man liksom försvinner från marknaden, att man dör då som företag, är väldigt hög för de små företagen i början. Men ett annat sätt att se på det är också då att om de små företagen kan hålla sig flytande de första åren, så minskar sannolikheten att man försvinner från marknaden ganska drastiskt då. Så här uppe 25% är att sannolikheten att man dör under första året. Det nästan halveras 2 år senare. Och det är klart att de, återigen, för att knyta an till det jag sa förut då, att det är klart att det är, vad vill man helst vara någonstans? Det är väl inte så jätteattraktivt kanske att vara anställd i det här företaget. Men det beror ju på naturligtvis vad alternativen är.
Kan du runda av?
Ja, jag tror jag har 1,5 minut kvar. Låt mig säga någonting till slut om hinder och obstacles to business då. Och man brukar ju, det finns ju liksom en föreställning tror jag i branschen att man tänker sig att det är väldigt olika hinder för olika typer av företag. Och det är väldigt populärt att tänka sig att de små företagen där är verkligen finansiering och humankapital och sådär som är problemet, medan de stora företagen kanske har infrastruktur och så. Det här är från Världsbanksdata då, där skiljer vi mellan stora och små företag, där man listar då perceived obstacles to business. Och vad är ditt största problem när du gör för att du ska liksom kunna växa och sådär. Och visst, det finns skillnader. Det är väl ungefär i linje med vad man skulle kunna tänka sig. Access to finance, lite större problem för små företag än för stora företag. Men det är kanske mindre skillnader än man skulle kunna tro. Men vi kan komma tillbaka till det här i paneldiskussionen. Jag avslutar. Och jag vill bara säga, min så att säga, allmänna tanke kring den här diskussionen är att små och stora företag bidrar på olika sätt till utveckling och fattigdomsbekämpning. Jag tror att som Kjetil också säger, om syftet är att skapa skyddsnät, att få folk på banan, att få folk iväg från kaféerna och in i någon slags sysselsättning, så kan det vara mycket förnuftigt att försöka stödja små företag. Men vill man skapa tillväxt, säkra jobb och hyfsat välbetalda jobb, då ska man nog också inte glömma bort de större företagen. Men vi har väl anledning att återkomma till det lite senare. Tack!
Tack så jättemycket för rekommendationen om både och. Jaha, nu vill jag välkomna Ranjula Bali-Svein, som är professor, visiting professor at the Stockholm School of Economics and also active at the Södertörn University. And you will make a presentation. Floor is yours.
Thank you, Gunbrit, and thank you, Kjetil and Mons, for very interesting presentation. And I hope it's okay to speak from here.
It's good to change the perspective.
No, but I thought people should see me. It shouldn't be an audio presentation from behind. So, all right. So what I tried to do with my presentation today is to take the reports that Kjetil has written and some of the messages that we have heard from Kjetil and Mons, and try to connect it to microfinance and connect it to women and what microfinance does for women. And I think that this group already has a fairly good idea about what microfinance is. It's about providing small, financial services, and this includes credit, it includes saving, it includes insurance in some cases, to people who do not have access to these financial services. And we know that traditionally microfinance has been focused on women, and there are a lot of reasons for that. But I think predominantly it's the belief that when you give finance to women, it benefits not only the individual, but it also benefits the household and the larger society. So what I'm going to do is try to first present the broader impact of, creating small enterprises focused on giving financial services to women and what kind of impact it has had and at what levels. And then try to place the kind of results that Kjetil has found in Tanzania and try to relate what we learn from that, and then go on to discuss a bit about what is empowerment and are all positive impacts on women or women entrepreneurs or their families empowering. And let's see where that leads us. Very broadly, microfinance or microenterprise or creation of, entrepreneurship for young individuals, it can have impact on several levels. And to begin with, at the individual level, it's about financial inclusion, providing financial services to people who were excluded out of access to these kind of services. And we find that microfinance does that in a big way. We find that it does create work, and I think that Kjetil's work relates to this. You are able to create, but at the same time, whether this is long-term or short-term is another question, and I think that's where Mon's findings in Ethiopia comes in pretty strongly, because what we're looking for is long-term impact. We're not looking for short-term impact. So when we look at variables such as income, it's kind of short-term impact. And we find in the broader literature that there is some impact on income, but we also find mixed results there. So the kind of results that we should really be looking for is long-term impact. And then we look at long-term variables like assets, Do assets increase? And we find that in some cases they do. So there is definitely a positive effect on health. Health and microfinance, or and creation of entrepreneurs. This has been mixed. Health, reproductive education. We also have training and business training in many cases, and that also has an impact at the individual level. Here we have business training and education. We also find that microfinance leads to an increase in self-confidence level of the clients that participate in these activities, specifically women. We see a big difference, and we find positive impact of that. And then it's also about greater networking, the ability to network with officials, with bank officials, with government officials, with other peers, and to step out of the boundaries of the house and the village or the, the physical boundaries of the society where you're living in. We find positive impact of microfinance on that, greater communication. And then, of course, it's not just about bringing people out of poverty, but it's also about reducing the probability of being poor in the future. And that's what we mean by vulnerability. And we find that microfinance also helps reduce that, both at the individual level, but also at the household level. So that's one part of the direct individual impact. Then we, in the literature, we also find evidence for impact at the household level. And what do we mean by that? Well, there is impact on the nutrition level of the children, the fact that children, especially girl children, have access to schools, are going to schools, because the mothers are getting an income from microfinance, or they create employment for themselves via microfinance. And then it's also about greater participation of women within the household decision-making. But it's not just that. It's also greater participation of women within the, in the managerial capacity in terms of the business that they have created. And even if it's a partnership with a husband or some male member or relative within their family or household, you see that there's a greater participation. At the society level, microfinance also has impacts. And we see a lot of, empirical evidence where women have gone on to, into social activism, for instance, objecting to social evils like alcoholism and so on and so forth. So women step out and object to things that are affecting them in a negative way or fighting some of the other social evils. And we see a lot of evidence for that, and also greater political participation that after a certain level also spills over as greater participation in local governance in various countries. But there's a downside too, and I wouldn't say that it's a downside in the sense that you see an increase in domestic violence with greater participation in microfinance or such programs. But that might also be a reflection of the fact that women are now pushing boundaries. They want more. Right? And that is a positive development. I think actually that's a very positive development, but it infests itself. One of the symptoms is, in the beginning, domestic violence, because there is objection from the men within the society, within the household, and so on. We also find that women are overworked. We find women are over-indebted because they have to do what they were doing before, plus with microfinance, if they're starting an enterprise and they do not have the possibility for others to do the household chore or substitute for that kind of work, they are overworked in that sense and they have over-indebtedness. So some people are actually talking about feminization of debt, and that's something one also has to think about. And then it's also about limited control. Sometimes it's the woman on paper it shows as if it's a woman who's running an enterprise, but in effect it's not, because the male relatives or the male members within the household are the ones in control. And a lot of that actually can be related to the role of property rights. For instance, when I was working in Eritrea, we had this problem that some of the loan officers would say that, oh, this woman owns a camel, but the husband just came and took the camel away and said, this is my property. And she was just left with a loan. So you can easily have those kind of cases. I mean, that's one example, but And just to demonstrate that property rights institutions play a very important role here. So what have we said? Well, let me just relate it quickly to the work that Chatil has done in Tanzania. And basically, the entrepreneurship creation there is kind of, it's the synergy between finance and human capital intervention. That's the way it has been implemented in Tanzania. So it's about economic empowerment, but it's also about creating awareness. It's also about training. It's about jobs. It's about, empowerment of women, people, especially women. And the way it's done is through entrepreneurial training, which is build your life kind of track of training, and then another track of training in terms of reproductive health, where it's about protect your life, and also about edutainment. And I remember doing that in Uganda, actually, some time back, a kind of impact study for the International Labour Organization, where we looked at a radio program that was discussing the problems of microenterprises. And it was very hard to find out the impact of, ILO wanted me to find out whether there has been an increased creation of jobs because of the radio program. And it was really hard to kind of distill that kind of effect or impact. So this is an idea that people have worked with for some years now. All right, so then we come to the question, empowerment. I mean, if all this impact is seen, is it empowering? And in that sense, what is empowerment? Well, it's about an improvement in well-being of women, if you're talking about women empowerment. But I would qualify that and say that it's not just about empowerment. It's not just about an increase in well-being, it's also about pushing the social norms. Because if the society says that you're supposed to take care of your children and you're better able to do that because of having this job or creating this new enterprise or with the help of microfinance, then what you're doing is you're just increasing your efficiency. It's not empowering to you. Empowerment comes from the fact that the society's norms say that you cannot take the decision of whether you use the contraceptive or not as a woman. And if you're able to do that, that is empowerment for me. Okay? So I think that distinction is very important to make. And then again, if women are participating, in the larger community development, it's good for the community, but it might not be empowering at an individual level. So we need to keep that distinction in mind. So coming back to what Chatil has said about should aid focus on job creation or women empowerment or building institutions, I would like to leave you with what Einstein said. And I think it's very profound because he says that the significant problems we face cannot be solved by the same level of thinking that created them. So, in effect, what I'm indicating is that we have to change institutions, we have to change the way we think if we really want long-term and solid impact. So, thank you very much. And yeah.
Thank you very much, Ranjula. I think it's quite a... You see domestic violence as a step forward, and not as a definite obstacle for continuing. And there are so many things that affects the norms, what women are doing or not doing. And if we look at your figures, Kettle, I think it was very difficult to work with women because they were prevented, they had children very early and so on. But if you would study those when women have children in Tanzania, you will see huge differences in the society. In rural areas, in urban areas, they're down to two children almost per woman, and in rural areas they have still seven. And so you have the whole scale of differences in norms, I would say, in the same society. And what about the dynamic of that and how do we influence it? And probably you influence this a bit by microfinance access to doing things.